Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Jag heter Joy och jag är på Kungsholmen hos Fredrik Strage och ska spela in en podcast. Och jag är skitpeppad. Jag har valt lite låtar som jag ska köra som jag tycker om. Och... Jag är i Stockholm fast jag bor i Malmö. Äntligen igen. För att jag hatar Stockholm fett mycket. Ja, nej, jag gillar det. Det är kul att vara här. Det är bara inte så kul att bo här. Det dödar min kreativitet som fan. Alla dessa bilderna är sjukt spännande att kolla på det här. Många, många frågor har jag. Fast det är nog du som ska ställa frågor till mig.
Du kan ställa ett par. Om du
vill. Egentligen är min första fråga, vilken av de här bilderna är det starkaste minnet?
Det kändes kanske inte som det starkaste minnet då, men det blev det med tiden. Är mitt möte med Teal C.
Ja.
På midsommarafton 99 i Atlanta.
Okej, det var inte så... du förstod inte hur...
Jo, det var en jättegrej. Mm. Fast sen när... Left Eye dog i en bilolycka i Honduras, så blev det så märkligt, och hon var lite av min favorit i bandet. Och jag minns hur hon fick en utskällning av deras manager, som jag råkade bevittna. Jag gick i hotellkorridoren och var jättenervös, och sen hör jag några som skriker åt varandra. Så jag tittar in, och dörren till ett rum är öppet, och där sitter hon på sängen, och han står upp och pekar med hela handen och förklara för henne att du måste göra det här. Du får inte hålla på och krångla. Du får inte vara en sån busmaja. Eller han sa inte busmaja. Han sa att hon fick skärpa sig helt enkelt. För hon var en så kaotisk person. Men jag älskade Teal C. Det var ett av mina favoritband på 90-talet. Från Crazy Sexy Cool.
Det är helt
och
sjukt.
Även Fanmail, den andra skivan, var extremt, extremt bra.
Jag var 5 år när den bilden togs.
Vad gjorde du då?
Ja, vad fan gör man när man är 5? Dreglar och...
Dreglar?
Ja, jag vet inte. Eller pratar man? Ja, det kanske man gör. Pratar man när man är 5?
Ja, men gud. Du...
Ja, jag satt inte med Teal C i alla fall.
Jo, 5. Vad gjorde jag när jag var 5? Då bodde jag i Växjö. Jag önskar att jag kunde säga att jag såg Sex Pistols i Växjö.
Men.
Jag har senare klagat mina föräldrar för att de inte tog med mig för att se Sex Pistols. För de spelade faktiskt i Växjö när jag var 5.
Oh my god.
Eller fan, jag var 4. Men,
lite för ung.
Jo, precis. De försvarar sig med det. Men jag tycker ändå att det är föräldrars ansvar. Att händer det något banbrytande musikaliskt så tar man med barnen. Yeah. Och vi satt hemma och tittade på Nygammalt eller något värdelöst tv-program. Eller vad man nu tittade på.
Antikrundan.
Ja, exakt. Istället för att gå och se Sex Pistols som faktiskt var i stan.
Att de gick inte heller.
Nej, mina föräldrar gillade bara Skäggmanslaget på 70-talet. Så ganska... Pappa gillade folkmusik väldigt mycket.
Okej, det är ganska spännande.
Det är spännande i och för sig. De var inte så punk.
Nej.
Men de var ju i 35-årsåldern då, så jag kan tänka mig att de tyckte nu att punken var ganska barnslig.
Mm.
Alla jag känner som är födda på, om de är födda tidigt 50-tal, de tycker att punken var lite tramsig.
Det var lite,
de har inte det här nostalgiska förhållandet till punken, utan de tycker att men, kom igen, så här.
Skärp er.
Ja, musiken hade kommit så långt, vi hade Pink Floyd, vi hade symfonier och sen kom de här idioterna med ostämda gitarrer och bara tramsade till det.
Det var inte ohygieniska.
Ohygieniska, precis.
Det är väl det som är punk.
Hemsa fötter, gula rötter, mager som en trana. Den som kysser töserna, han har en festlig vana. Du är född i Köpenhamn, jag är född i Skåne. Får jag vara din lilla man, så får du vara min kone.
Okej, nu ska vi lyssna på en låt som har varit med mig extremt mycket när jag var liten. Som heter Hönsa fötter och gula rötter och gula folk.
Hönsa fötter, gula rötter, mager som en tana. Den som kysser tusorna, han har en festlig vana. Du är född i Köpenhamn, jag är född i Skåne. Får jag vara din lilla man, så får du vara min kone. Du är född i Köpenhamn, jag är född i Skåne. Får jag vara din lilla man, så får du vara min kone.
Så får jag vara din... Så får du vara kone. Är det som kona? Gamla svenska ordet för kvinna. Det är att man brukar prata om trollkona för länge sedan.
Trollkvinna?
Ja, alltså, om man pratar med om en häxa kan man säga att någon var en trollkona. Men det var kone.
Ja, ingen aning.
Annat ord för flicka.
Kone, kanske det.
Det verkar vara en raggarlåt här. Någon skåning som åker över sundet och ska ragga på någon i Köpenhamn.
Alltså jag vet inte varför. Jag bara vet, denna låten har bara stått mig nära alltid. Jag har alltid sjungit på den. Alltid. Jag vet inte, mina föräldrar lärde mig den. Och sen har den bara varit nära mitt hjärta. Det var den första låten jag kom på skulle vara med.
Den är verkligen urskånsk.
Den representerar mig.
Men du lämnar Stockholm alltså efter att ha bott här?
Ja, jag flyttade i somras till Malmö och hyrde en stuga utanför Malmö och bodde där själv.
Men du sa ju för några år sedan att du hatade Malmö och inte gillade att gå omkring det. Och nu hatar du stället Stockholm.
Ja, alltså jag tror att jag behövde komma från Malmö för att jag hade upplevt så mycket negativt där. Och bara få distans till det. Och nu har jag bott i Stockholm i 3 år. Så när jag kom tillbaka till Malmö så bara insåg jag hur mycket jag hade saknat. Bara att sitta på bussen och kolla på hörbalar. Och...
Hörbalar?
Ja, det är det bästa jag vet.
Inne i Malmö?
Nej, utanför. Jag bodde lite utanför. Det är helt jävla underbart.
Så landet kommer så pass nära när man är...
Ja, det är mycket närmare än här. Definitivt. Så jag bodde där och bara målade och gjorde musik hela sommaren. Köpte en bas.
Men vad var det du inte gillade med Stockholm?
Att det känns som att folk känner press och stress över helt fel anledningar. Av hur de ser ut, vilka de umgås med, vilka ställen de är på. Det vill inte jag, det bryr mig inte om överhuvudtaget. Och här känns det också som att man blir lite mer utnyttjad över positionen man har och vem man är. Jag vill bara umgås med folk som bidrar med någonting kreativt framåt. Typ.
Hur har du blivit utnyttjad då?
Nej, men utnyttjad i form av att liksom vilja ha gratis inträde och öl och hänga med för att det kommer att vara massa kändisar där. Och, och jag vet inte ens vad kändisar betyder längre, men sånt bryr jag mig inte om. Jag skiter fullständigt i om nya Spy Bar har någon ny maträtt på menyn. Det är inte jag. Alltså det ger mig ingenting.
Men hur ofta blir du stoppad på stan?
I Stockholm ofta, i Malmö inte ofta, konstigt nog. I Malmö är folk så här, jag bryr mig inte. Vilket är nice, för då måste man jobba hårdare. Här blir man hyllad utan att knappt ha lyft på ett finger.
Jag tycker ändå folk är ganska coola med det i Stockholm jämfört med hur det är i USA till exempel.
Mm.
Där folk blir helt galna om de får syn på en känd person.
Ja,
man kan tro att i Los Angeles borde folk vara ganska vana vid att se en skådespelare eller en rockstjärna, men det är nästan tvärtom.
Att, ja. Men här, alltså det finns massa folk som kommer fram och knappt kan andas och gråter och sånt. Man bara, tack, I guess. Men Det är bara mycket lugnare i Malmö. Jag gillar att folk hasslar liksom.
Jag var med om en helt surrealistisk sån. Apropå att folk kommer fram grej på stan i somras. Det kom fram en kvinna till mig på stan med sina barn. Och sa, Fredrik Strage, eller hur? Och jag sa, ja. Oh, jag sa till barnen att de skulle få träffa någon kändis i Stockholm. Och nu är du här. Och för mig var det så sjukt att jag försökte parera det genom att vara lite ironisk. Mm. Så jag sa, vilken jackpot för hela familjen. Vilken tur ni har. Nej. Det var ju skönt att ni inte träffade någon B-kändis som Sara Larsson.
God, nej.
Och barnen bara stirrar på mig och kvinnan bara stirrar på mig. Och jag inser att jag kan ju inte... Det funkar inte att vara ironisk på det sättet mot barn. Så vi tog lite stela bilder. De gick därifrån och tyckte att jag var helt sjuk i huvudet.
Men de har fått träffa en kändis.
Verkligen, vilken jackpot för hela familjen.
Jackpot för hela. Fan vad trevligt.
Det jag uppskattar med Malmö är att just ravandet och liksom buslivet i Malmö är så nära inpå när man är inne i stan. För om du är i Stockholm så...
Det är en resa.
Jo, men du är tvungen att liksom ta dig ut en bit om du verkligen ska hamna på någon kaosfest. I Malmö så har du det mitt in i stan. Och du har liksom gängvåldet mitt i stan också. Jag antar att det är därför som det är rätt mycket liv om kriminalitet i Malmö. Ja. Men jag, som turist så kan jag verkligen uppskatta det. För det känns som den här filmen Flykten från New York. Mm. Det är brännande soptunnor och det är så här hiphop,
det händer grejer.
Det är hiphop-video med Wu-Tang från 96.
Exakt. Och, det är bara att börja filma.
Exakt. Och det är ju... Mina skånska vänner blir provocerade av att jag tycker att det är coolt. För de stör sig mest på det.
Okej, nu ska vi lyssna på Björk. Och med Hyperballad.
Det är min favoritlåt med Björk.
Nej.
Jo, absolut. Överlägset min favorit.
Min med. Inget snack om saken. Min mammas favoritlåt med henne också, eller vad? Den är så hemsk och fin på samma gång.
Vad tycker du att den handlar om?
Jag ser den inte som deppig på något sätt egentligen. Jag tycker det bara är vackert. På samma sätt som jag ibland känner att jag vill bli stum, försvinna från världen, inte kunna prata, bara kunna skapa. Så känner jag med denna också, att jag vill också gå upp på ett berg och kasta saker och fundera över hur det skulle låta om jag kastade ut mig själv.
Det är en väldigt stark bild. Som, om man lyssnat på låten en gång så minns man
allt.
Hur Björk står högst upp på ett berg och kastar saker ut för ett stup.
Och funderar över hur...
Att kasta sig själv också.
Kasta sig själv, skulle ögonen vara öppna eller stängda när hennes kropp landade. Så det är funderingar.
Sen går hon tillbaka till sin kille som fortfarande sover. Och det här är en ritual som hon gör varje morgon. Ungefär som att borsta tänderna. Björk sa vid något tillfälle att hon skrev den när hon var nykär. Och rädd för att visa... den här personen, hur mycket aggressioner hon hade inombords. Så varje morgon innan han hade vaknat så går hon iväg på, eller gjorde hon något annat, berget är förmodligen bara en metafor för något. Men hon gick iväg och gjorde något aggressivt. Och i låten så går hon iväg upp på berget och så kastar hon
skedar och cutlery.
Car parts, bottles and cutlery.
Yeah.
Or whatever I find lying around. Och det är bara det att den typen av saker, jag tror inte man hittar bestick.
Nej.
Eller bildelar.
I ett berg.
Uppe på ett berg, utan det är snarare så att hon tar det någonstans ifrån och slappar upp det på berget och dumpar skiten. Och skriker och får ur sig allt det här och sen går hon och kryper ner igen hos sin kille och då förvissar de att de kommer att fortsätta vara tillsammans. bott i Stockholm?
Jag har bott i ett hus i Enskede och jag har bott i Bröding. Jag har bott på Mariatorget och Hornstull.
Jag hade hoppats att du skulle svara Östermalm, för du var ju med Frej Larsson och Simon Gärdenfors och ert Pizza Slice Crew på en lägenhetsvisning på Östermalm för ett par år sedan. Då ni hade fest under lägenhetsvisningen.
Alltså, vi tog med oss TP, öl, började laga en omelett och chillade där. Om man ska köpa en lägenhet så vill man ju liksom kunna känna sig som hemma och vara bekväm i den.
Vad hände?
De fick panik och det blev värsta civilkuraget och började liksom bli lite stressade och arga och gick ihop och bad oss att dra, vilket vi till sist gjorde. Vi var liksom inte hotfulla på något sätt. Och sen så...
Vilka gick ihop? De andra...
De andra som var där och tittade.
Tittade på lägenheten plus mäklaren?
Ja, plus mäklaren. Och sen så blev mäklaren så förnärmad av det här att hon hörde av sig till de som hade lägenheten. Och de bara, ja men det är lugnt, de har inte förstört något, de har inte stulit något. Allt är cool, det är bara kids som vill ha kul. Men då anmälde hon oss ändå. Så jag och Frej var efterlysta förra året.
för vad exakt?
Intrång och grovt hemfridsbrott. Och allting filmades ju med dold kamera. Och det är inte intrång om... Alltså vi har filmat att de släppte in oss i lägenheten. Det var en öppen lägenhetsvisning. Finns att kolla på.
Jag tittade på klippet då Frej säger till mäklaren: ni skulle väl aldrig köpa en bil utan att provköra den? Och det är ju lite på skämt, men samtidigt finns det ju något allvarligt i det här. För att köpa en lägenhet är den absolut största investeringen du gör under hela ditt liv.
Och för 14 miljoner.
Alltså, det kostade så mycket.
Det kostar 14 miljoner.
Och ändå så går du på kanske 2 visningar.
Mm. Och bara, jag tar den.
Precis. Ja. Du har ingen aning om hur det känns att leva där. Eller att spela Trivial Pursuit eller att käka pizza där. Eller ta en
laga en omelett.
Utan det är... Jag kan tänka, om jag var mäklare skulle jag låta mig inspireras av det här och kanske erbjuda folk att ha fest i en lägenhet.
Ja, men,
underordnade former.
Ja, kanske så här. Istället för visning så kom och häng i 2 timmar för dig själv. Eller liksom bebo dig där i 2 timmar.
Ja, men det är ju inte så att ni liksom rullade en spliff och spred graffiti på väggen i vardagsrummet. Utan...
Nej, inte denna gången.
Men det har inte hänt någonting med ert grova hemfridsbrott?
Nej, inte det. Sen gjorde ju
inte
Nej, men de gjorde ju så många andra sketcher i programmet. De byggde ju liksom en gaybar på Putins sommartomt. Och det är lite grövre kanske. Vi ska lyssna på Tom Waits.
Tom Waits?
God's Away on Business.
I sell your heart to the junk man, baby, for a buck. For a buck. You're looking for someone to put you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away.
Den är asfett alltså.
Hur upptäckte du honom?
Den spelades i hemmet. Jag vet inte om det var mamma eller pappa som spelade den mycket. Och sen blev det en grej med just den låten, för min lilla syster var livrädd för den. Det gick inte att spela den utan att hon fick typ panik. Och så har bara det fastnat. Och jävligt fet titel. Jag älskar hans röst. Älskar han. Det finns en asfett film med honom som du borde se. Wristcutters heter det. The Indie.
Just det, folk tar livet av sig och kommer till himlen, eller?
Nej, de tar livet av sig för de är helt deppiga. Och sen då hamnar de i en annan värld som är ännu deppigare. Och då är de rädda för att ta livet av sig igen, för då är de rädda att de ska hamna i ännu deppigare värld. Så är det väl de som har tagit sitt liv överlever i en värld som är ännu sämre.
Så det handlar om att det är ingen större poäng att ta livet
av sig? Alltså.
Ja. Ja, men jag har funderat på det brukar min mamma säga, apropå självmord, att vem vet att det blir bättre?
Mm. verkligen.
Ja, men om förhoppningsvis då, om man har tagit av sig, så upphör man bara att existera. Mm. Men det vore ju faktiskt ett otroligt nerköp att reinkarneras som snigel eller någonting.
Ja.
Eller hamna i helvetet, ja, ja. Om det visar sig att allt sånt där stämmer.
Fan.
Stämmer att du började med hiphop efter att ha gjort din första tatuering?
Mm.
Du hängde på Salong Betong i Malmö.
Ja.
Vilken tatuering skulle du göra då?
En cirkel på min handled. Jag vet inte. Det började, alltså egentligen började med, jag gick i skolan, hade det ganska bullt på grund av hur jag hade det hemma. Sen började jag rita på min kropp, ritade en cirkel som återkom hela tiden, och då bara gick jag och gjorde den en dag. Och sen så fastnade jag där, för alla var extremt trevliga. Och då började jag hänga där hela tiden, så hade de studios i källaren. Och så tvingade de mig att spela in, och så var jag duktig.
Varför cirkeln?
Ja, alltså jag har ingen anledning. Jag kan ljuga och bara, the circle of life. Och det, men det är snyggt kanske. Jag har ingen betydelse i mina tatueringar riktigt. Hej.
Du har hej, du har hej på halsen. Ja, jag kan inte tänka mig en tatuering med tydligare betydelse.
Ja, okej då. Men mycket trams också. Mycket internskämt och barn som har ritat och fans och sådär.
Men du har en fin på din vänstra arm där det står oskuld till... motsatsen bevisat.
Ja, och en liten trosa. Ja. En stor jävla Alf-tatuering på mitt lår.
Jag tänkte komma till den. Du gillar Alf?
Aldrig kollat. Jag fick reda på efter att jag hade gjort den att han typ så här var rasist. Eller
nej. Jag tror inte att Alf är rasist. Han kommer från planeten Melmac och han gillar att äta katter. Vilket inte är...
Det är inte så...
inte så okej längre. Det finns säkert delar i världen där det är okej att äta katter. Men alltså, du har inte tittat på Alf TV-serien?
Nej, det är en hyllning till den första porrfilmen jag såg.
Som handlade om Alf?
Nej, den förkortades Alf och hette Ass Licking Fun. Så ända sedan det så har jag bara varje gång jag sett någonting med Alf att göra, så jag var tänkt på den. Så gjorde jag den på fyllan på klubben. Skitstor.
Såg du Ass Licking Fun på internet då?
Mm.
Ibland har jag funderat på vad det gör med... Jag vill inte vara moralist eller någonting, men jag tänker att förr i tiden så... De första liksom filmerna med pornografiskt inslag som folk såg, det var kanske lite bröst och eller till och med en penis på i någon lång film.
Yeah.
Oj. Medan nu går du direkt på ass-licking fun.
Ja, det är sjukt.
Innan du har sett någon... ett par älskar i motljus på en äng eller något.
Alltså de enda, min första liksom med pornografiska bilder och sånt, det var ju när man typ vappade ner en bild på sin Nokia och den bara laddades med grått ner och så här pixlad. Och då var det typ tjejer med bröst typ i fotbollströja eller någonting. Och bara, men det var ju inte så spännande. Nästa låt blir Hurricane med Bob Dylan. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Och du gillar inte Bob Dylan, men du älskar denna låten.
Ja.
Samma här. Detta kan vara en av de fetaste låtarna som jag vet.
Det här är då låten som Bob Dylan skrev om Reuben Hurricane Carter, en boxare som satt fängslad i nästan 20 år för ett mord han inte begått. Och jag tror han hamnade i fängelse 1966 och släpptes först 1985. Och Dylan skrev den här låten när han har suttit inne i 10 år och besökt honom i fängelset.
Varför gjorde han det?
Han blev engagerad i historien och tyckte att det var en rättsskandal, vilket det var.
Den är alltså en av mina favoritlåtar. Jag är inte jättestort fan av Bob Dylan heller, inte lyssnat mycket på hans musik. Men jag har precis lärt känna en jättefin kompis som också är konstnär, Johanna Sjödin. Och hon dör för Bob Dylan. Så när vi är hemma hos henne och målar, hon kan typ inte sluta prata om honom, spela alla hans låtar. Och bara, är det inte fantastiskt? Och hon bara, nej, nej, nej. Och då kan jag verkligen uppskatta hur hon brinner för det, men jag kan
så är det för mig också, för jag har många vänner som verkligen dyrkar Dylan, och deras entusiasm smittar av sig lite grann, för
verkligen.
De kan vara så besatta av, ja, men som historien om hans motorcykelolycka.
Ja.
Han var med om en mystisk motorcykelolycka, och han lär ha fått pungkulorna krossade eller något. Det hände något spooky där och ingen vet riktigt. All mystiken är fascinerande kring Dylan, men hans, sätter jag på en skiva så blir ofta lite trött. Däremot när Nina Simone kom i delen. Det är ju så bra att
då är det mannen.
Dör. Eller hur? Du växte upp i en liten ort som heter Stehag, utanför Eslöv.
En by.
Det är en by. Hur många bor där?
1000.
1000 pers?
Vi var de enda mörka i byn, tror jag.
Hur funkar det?
Alltså, det var ingenting jag märkte eller tänkte på då, eftersom jag började ettan där. Alltså, nu när jag tänker tillbaka på att ingen ville hålla min hand när vi gjorde namnlekar i skolan för jag hade aphänder. Då förstår jag ju tyngden i det, men att vara så liten och inte liksom, då så jag fattade inte riktigt.
Nu minns du att det var så här, Ku Klux Klan brände kors i trädgården, men just det. Ja. Det var inget Lucia-tåg,
vi fick hotbrev och sånt. Folk hade klippt ut liksom bokstäver från tidningen, klistrat ihop och att vi måste flytta och hålla på med det. Men därför tycker jag det är extra nice nu att någon har varit en jävla king och skrivit in mitt namn som känd profil från Stehag på Wikipedia. Så att det går bra nu.
Men ingen ville hålla din hand när ni hade namnlekar?
Ja, för jag hade aphänder. Och då var det för att de var jävligt håriga, inget annat. Nej. Nej.
Men det är ändå deppigt att hudfärg ska spela sån roll. Det är inte som att, men det är dina morföräldrar som kommer från Sydafrika. Du är alltså tredje generationens invandrare, om man ska använda det begreppet. Och ändå
exkluderad.
Så blir det bråk.
Men alltså, det är också så sjukt. Jag har aldrig liksom utsatt för den här mörka kulturen, för att jag har bott så, och jag har haft en vit pappa som har nästan försökt att dra ner på den typ. Jag har aldrig haft utrymme för det. Det är först för några år sedan som jag började få svarta kompisar och förstod att jag hade ett behov av det utloppet också. Och det känns skitbra. Men då förstår man också hur dark det har varit tidigare när man har en jämförelse nu.
Jag kan inte låta bli att tänka på vad beror det på att Skåne är så
rasistiskt?
Ja, men om man backar tillbaka i historien så det är ju där nazisterna hade sitt starkaste fäste i Sverige. Är det någon typ av autonom bondekultur?
Jag vet fan. Alltså, det finns ju en myt om att bönder inte är lika intellektuella typ. Tyvärr känns det lite så. Alltså, om man kommer från ett sånt litet ställe och inte har planer på att ta sig ut, då förstår jag att man inte blir smartare om du bara vet det som folk har sagt till dig och inte är intresserad av att ta dig ut i riktiga världen.
Men samtidigt, om du är uppe i Norrland så har du bondbyar där.
Det är
sant. Det kanske är några flyktingar som är utvisningshotade och hela bondbyn går ihop och gömmer dem. Du har ett sånt enormt civilkurage på många små orter ute i Sverige, men det är något i Skåne som är fucked up.
Vad fan är det?
Ja, men samtidigt får man ju tänka på att, och det är ju paradoxala, alla de här människorna som beskriver sig själva som Sverigevänner eller Sverigedemokrater, de är faktiskt inte assimilerade med Sverige. De är ju inte integrerade på riktigt i den svenska kulturen.
Nej.
Och det är det som är problemet. Att Skåne har inte alltid varit en del av Sverige heller.
Nej.
Utan Skånepartiet som fanns för väldigt länge sedan, innan före Sverigedemokraterna tror jag, var ju extremt främlingsfientligt. Och samtidigt som man har den här superliberala sköna Malmökulturen.
Ja, alltså jag är ju...
Eller Lundakulturen också.
Skånerepresentatör. Det var så fett. I somras gjorde jag en photoshoot bara med lite polare. Helt gratis och allting. Jag bara, jag tycker vi ska... Jag vill höja Skåne. Jag vill ha flaggan i högsta hugg. Jag ska ha håret som en midsommarkrans och liksom. Och så gjorde vi det. Och sen så bara tog Våg bilderna och släppte dem typ. Så jäkla fett. Men det är också tråkigt att om...
Och sen brände Ku Klux Klan ja. Kors i
bilden. Det är ju tråkigt att så här känna att man representerar någonting som är jävligt wack ändå.
Men du har inte utsatts för mycket rasism för att du är skåning?
Nej, alltså det är ju ganska tröttsamt att folk ska imitera ens dialekt. Så, men det är väl mest det.
Jag tänkte spela upp en astung svensk hiphop-låt på min sonas anläggning.
Yay!
Ingen Aladdin, anden i lampan arabik. Min araba är svart magi. Het hel, wasabi, wahabi, Osama bin Laden, Salem, Alakim, Erol Kum, Erol vad det kan. Fuck it, Jackie's team, boy. Kommit någonstans, hej då till dem. Bombo, ja, fått en chans. Känns som att jag tatt den och det går för snabbt. Rulla runt i något svart. Åker fort, de åker fast. Kunnat denna skiten första gången. Jag som Stockholms man, boy. Går Paolo på det. Tänk att gå Lian på det. Kalla kompis på Gretzky, jag dubbel nya på sig. Jag går in i bossen, verkligen in i bossen. Jag gör hela rummet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jackas Oprah, och du skrev din första svenska text till
den här. Du kan allting. Ja, det gjorde jag.
För att ni skulle spela tillsammans på Petri Guld efterfesten i Göteborg.
Ja.
Så det var till den här låten du gjorde din egentligen live-debut
som
rappare?
Nej, efter jag rappade ju på engelska mycket, mycket innan. Men det här var den första svenska versen jag någonsin skrev som han tvingade mig att göra. Och det pejade just det jag. Väldigt bra.
Finns den med på någon remix?
Nej, ingen inspelning alls.
Hur gick den?
Oh, jag försöker komma ihåg. Joy Mbata bitch med Jacke vid min sida. Hans mamma kollar Oprah medan min doktor fillar. Så började den. Fan, Jacke är fet. Jag saknar honom ibland. I gamet eller vad man ska säga. Jag pratar med honom ibland när jag är i Malmö. Men jag hade velat höra honom mer.
Han är en av mina absoluta svenska favoritrappare. Ja. Jag minns när jag hörde hans röst första gången. Jag fattar ingenting av hans grötiga skånska. Men hans röst är ju magisk. Det blir lite som en Method Man. Method Man är kanske inte den bästa tekniska rapparen. Men han är min absoluta favorit. Mm. Bara för att han har
en egen...
Han slår an någon ton som är så perfekt. Och Jacke har det där.
Mitt lag som brick squad. Vi kommer från ingenting bra. Min crew chillar som stumpbimmo. Svaga sällan på tilltal. Jag tillbaks, jag förbi. Ni försvann, ni finns var. Jag har på sig, du fastnar med dig. Jag stack på dig, ni fick
bort. Din morfar är den sydafrikanska konstnären Azaria Mbata. Som är väldigt känd och har ställt ut över hela världen. Mm. Bland annat på Modern Museum of Art i New York och runt om i Europa.
Mm.
Och kom till Sverige i slutet av 60-talet för att studera. Mm. Eller för att...
Ja, konstskola, jag vet inte vilken. Han är asgrym, verkligen. Jag har ju aldrig haft jättenära relation till honom. Men nu mer och mer har jag börjat liksom få hans hjälp och i saker och ting i det kreativa, vilket känns asfett.
För du är ju också konst, du säljer konstverk.
Mm, tydligen.
Facebook. Eller, ja. Du har sålt ett par tavlor i alla fall.
Ja. Det är något jag alltid har tyckt är kul, men inte lagt så mycket tid på. Nu gör jag det och det går skitbra. Sen så är jag lite så här, säljer de för att jag är Joy eller säljer de för att de är bra och snygga? Men det spelar ingen roll, jag får pengar. Jag har gjort en tavla tillsammans med en kompis som vi ska auktionera ut i Musikhjälpen.
Men dina morföräldrar flyttade från Sydafrika i slutet av 60-talet när det verkligen var stenhård apartheid. Mm. Fortfarande, har de berättat något om den tiden?
Ingenting. Ingenting. Jag har inte haft så mycket relation till mina morföräldrar. För att min mamma inte har haft jättenära relation till dem. Och det känns som att den har varit väldigt ytlig. Typ. Ja. Nu har jag verkligen lärt mig att använda liksom, relationer rätt. Och ställa rätt frågor och få jävligt bra tips och saker. Men jag är inte jätteintresserad av att gräva i dåtiden. Typ. Om inte det leder till någonting positivt framåt.
Men din mamma bröt sig loss från din mormor och morfar helt. Mm. Hade ingen kontakt med dem?
Mm, jo, lite halvt. Men inte någon slags ärlig kontakt. De visste inte ens om när det började gå liksom, neråt för mamma. Och hon gick in i sitt missbruk och allt. Hade de ingen aning om på flera år. Och till och med nu blundar de fortfarande för det. Så jag har haft lite svårt att ta vår relation på allvar. När den inte kan... ha något djup typ. Så nu har det varit mer att trevligt för dem att jag kommer ner och hälsar på. Och sen så får jag lite plus på det också eftersom jag lär mig lite roliga prylar. Och jag har faktiskt inte läst min morfars böcker än för han har alltid sagt att jag är för ung. Men han ska släppa en nu till hösten, eller till vintern.
Vad har han skrivit böcker om?
Jag tror om hans liv. Men han har alltid sagt att när du är vuxen får du läsa dem. Nu tycker jag att jag är vuxen. Så nu är det väl dags.
Vad gjorde din mormor då?
Hon vävde.
Hon vävde?
Ja, så hon gjorde också konst. Och gjorde massa mattor och sådär, tavlor.
Och vad pysslade din mamma med?
Ja, du. När hon var ung så var hon skådis och modell. Och sen så började hon jobba inom rehabilitering och på ålderdomshem och lite sånt där.
Skådes i filmer då eller på tv? Eller?
Ingen aning. Alltså där var när hon var 20 kanske. I min ålder. Så vi får hoppas att jag inte går samma barn och börjar jobba med äldre. De fortsätter.
Du gör redan det med alla hiphopgubbar.
True.
Eller hur?
Ja, jag tar redan de äldre. Dementa jäklar.
Din pappa då? Vilken bakgrund hade han?
Min biologiska pappa och mamma lämnade varandra när jag var 3. Och min lilla syster var 1. Och... sen dess har jag inte pratat med honom. Eller jo, när jag var 15. Sen träffade mamma en ny, som är mina yngre syskons pappa. Och när jag var 15 och allt började gå dåligt hemma så tog han sina blodsbarn och lämnade mig Olivia. Och då började vi få lite kontakt med vår biologiska pappa. För vi hade det jobbigt hemma, han hade hört av sig. Så tänkte vi, ja men vad har vi att förlora på det här? Så vi började träffa honom. Sen så gick det ett år. Och sen gick mamma bort. Och då skrev han bara, jag beklagar sorgen. Sen har han inte hört av sig sen dess. Han har typ ringt min lilla syster några gånger på FaceTime på natten. Och bara, dags att ses snart, typ. Men nej, det är det verkligen inte. Så han var ju hiphoppare och graffare, typ. När han var ung också.
Är det sant?
Ja, vad jag har fått höra.
Men du känner ingen behov av att och bonda lite och spela lite väggar med honom?
Absolut inte. Han har redan sabbat den chansen. Vi umgick sig ett år och sen... Alltså, att vara förälder, man kan inte komma in och ut liksom. Det går inte så. Antingen så gör man det eller så skiter man i.
Hakuna Matata. Det är ord som är bra.
här är en annan låt som du har inspirerats av, tror jag i alla fall.
Inga bekymmer, man är lycklig var dag. Är en härligt fri filosofi. Hakuna Matata.
Du har ju använt Hakuna Mbata, yeah, som intro på konserter och mm, loopat den samplingen så att det går runt. Och Hakuna Matata är ju, det är swahili för det inga fixar bekymmer. Sig, inga bekymmer.
Ja. Men ja, Hakuna Mbata dog för när jag kom på det. Och så tänkte jag döpa mitt aktiebolag till det. Det fick jag inte.
Du fick inte döpa det till Hakuna Mbata?
Nej.
För att det fanns redan?
Nej, för det var för likt Matata.
Jaha, då kommer Disney-advokaterna och...
Nu kommer jag på, jag har ju Hakuna Mbata intatuerat och jag har en Disney-logga intatuerat.
Vad är det för Disney-logga?
That need Disney under mina ben. Eller knän.
Alltså det var det bästa.
Men när jag gjorde
That need och Disney.
När jag gjorde Åhléns-kampanjen så tog de bort Disney-loggen. Så det stod bara That me. Och då dog hela skämtet.
Jag hade Lawrence här i den stolen för några månader sedan. Mm. Och han berättade att den första skivan han köpte, den första skivan han fick, var en Richard Wolff-platta. En skiva där Richard Wolff sjöng låtar. Och han gör ju rösten till Scar i Lejonkungen.
Okej, okay. Ja.
Jag kommer att tänka på det nu, för han... Han dog ju, Richard Wolff, rest in peace. Mm. Ja, men i somras blev han intervjuad av Aftonbladet och berättade att han hade grinder-datat en hel del. Och träffat en del unga killar som verkligen tjatade på honom
att göra rösten.
Och han sa, nej men jag vill inte, men snälla, snälla. Och till slut så, jag dödade Mufasa.
Nej, alltså.
Och de sa, woo!
Så många år senare också. Fan, spännande. Det fick jag tyvärr inte uppleva.
På intro till din EP Inte god men gud så läser du upp en kort dikt om att du är Jesus och djävulen på samma gång. Och du avslutar den med: om djävulen finns så vill jag tro att han är god, i alla fall mot mig, för vi är samma, förlåt mamma.
Mm.
Bad du om ursäkt för att din mamma var religiös?
Nej, kanske för att jag jämför mig själv med djävulen och i slutändan är jag en avbild av min mamma.
När jag tittat på din morfars konstverk så är det väldigt, väldigt mycket bibliska motiv.
Mm.
Och han har sagt i flera intervjuer att hans ambition är att göra Bibeln mer afrikansk. Eller han för samman bibliska motiv med Zulu-konst. Ja. För att han har släktband hos Zulu-folket i Sydafrika. Men din mamma var inte väldigt hårt hållen religiöst hemma? Och
nej,
så också.
Absolut nej. Inte. Jag tror att hon ville liksom tro på något större och hopp och sådär, men inte...
Men hur hanterade dina morföräldrar allt kaos med din mamma?
De visste inte om någonting.
De visste inte om någonting
alls. Inte shit. Och jag älskar dem, men det är också så här, när vi satt liksom med begravningen och allting och i begravningsbyrån och de bara, ja, då kommer det här kosta 30 000. Och så bara är det en tystnad i rummet. Och de räcker liksom inte ens upp sina plånböcker. Och då är det deras dotter liksom. Så att det är väldigt ytligt och mycket så här... man har typ lärt sig att man får göra sin skit och ta tag i allting själv. För annars kommer det inte lösa sig fett. Men stor respekt för vad de har gjort och gör.
Vad dog din mamma av?
Alkohol och tabletter. Hon tog sitt liv.
Hur gammal var hon då?
42, tror jag. Och det här är en liksom debatt i familjen som, eller familjen, men som vi ibland pratar eller har tagit upp liksom, att en annan säger hon tog inte all sitt liv. Men om man super så stenhårt så mycket varje dag under lång tid och tar starka mediciner. Jag hittade avskedsbrev från henne i typ 2 år fram tills att det hände. Så att jag ser det så. Man vet ju att det inte kommer leda till något gott. Och det fanns en lapp på bordet framför henne där det stod, du är så vacker och så äls. Och då var det att hon hade försökt avsluta meningen men kunde inte göra det innan hon avslutade sitt liv. Men då hamnade hon i koma i en vecka efter det. Så då blev det till sist, antingen så kan hon kanske överleva som en grönsak som ni kommer behöva ta hand om för resten av era liv. Eller så stoppar vi.
Och sen skrev du låten Du är så vacker också Els, baserad på avskedsbrevet.
Mm. Det var inget avskedsbrev. Det var nog bara att hon försökte intala sig själv att hon var så vacker och så älskad. Men kunde inte avsluta.
Och så hon skrev till sig själv?
Mm, jag tror det. För det står bara Du är så vacker och Els och så Els.
Jag ska fråga dig om Els var slang för älskvärd.
Att nej,
var...
älskad. Bara att meningen inte avslutas. Den omslaget till låten är den riktiga lappen.
Men hur har du hanterat något sånt där?
Ja, det är bara att göra det. Alltså, jag sa hejdå till min mamma typ ett år innan hon gick bort fysiskt. För att hon hade redan försvunnit totalt psykiskt. Och jag insåg att jag kan inte hjälpa någon som inte är beredd att hjälpa sig själv. Och jag måste avsluta mina studier och försöka komma framåt. Så det gjorde jag. Men alltså hade jag inte haft mina systrar så hade jag nog aldrig brytt mig om att försöka klara mig faktiskt. Men jag har aldrig varit någon som ger upp heller.
Det är fascinerande att du verkar så glad.
Jag
ofta.
Är det. Ja, men jag
du
är
väldigt brutala låtar och du har en väldigt hård framtoning. Men du verkar faktiskt ha genuint happy-go-lucky väldigt ofta.
Ja, heter Joy. Nej, men jag är det. Och det är jättehemskt att säga, men när hon gick bort, det var väldigt befriande på något sätt. För den stressen och oron som man kände varje dag av att inte veta om man skulle få det där samtalet eller om hon skulle hittas blodig på gatan ännu en gång. Liksom det mådde man inte alls bra av. Det höll på att döda en inombords själv. Och jag är extremt glad. Jag har bara mycket mörka erfarenheter som jag vill prata om.
Men när du tvingades bo ensam då när du var 15, stämmer det här att du var tvungen att bryta snabbnudlarna i två delar för att få det att räcka till både lunch och middag? Då är det ju verkligen hårda tider när man bryter av snabbnudlarna.
Det gjorde jag när jag var 17, 18, när jag gick gymnasiet. Och det värsta som fanns var ju helger och lov. För då visste man att man inte skulle få någon mat eftersom skolan var stängd. Ja, det är harsh. Nej, någon gång i skolan fick jag en utskällning för att jag hade stulit bröd. Och det var också så jävla skämmigt. Om någon stjäl bröd så förstår du väl att det liksom... Det kanske är för den är hungrig. Det är ju inte för att vara störig på något
sätt. Det låter ju nästan... Det låter inte som Sverige på 2010-talet. Det låter som Oliver Twist och Charles Dickens. Yeah. Att någon står med soppskålen och vill ha lite mer. Och får en utskällning på barnhemmet.
Jag berättade ju inte för folk heller. Det var ju en enorm skam att ha bott i en familj med 7 pers på en mitt i stan i en lägenhet på 200 kvadratmeter till att nästa dag ha en missbrukare, psykiskt sjuk mamma, ens pappa har lämnat den, bo själv. Det skryter man gärna inte om.
Men det är i alla fall en ganska hiphop i bakgrunden. Men du kan jämföra dig själv med
men alltså det är också det som är...
DMX, en person som verkligen har levt på botten. Mm. Och, ja, men jag skulle tro att DMX eller Older the Bastard vid något tillfälle har brutit ett nudelpaket.
Ja, men det är också så äckligt att då min styvpappa som lämnade oss har sagt det till mig. Ja, nu har du i alla fall något att rappa om. Man bara, alltså du, ta inte heder nu för att... Det är inte tack vare dig för att du lämnade mig som jag har kommit hit.
Halt, här får ingen passera. Här kommer ingen förbi.
Okej, här är Ebba Gröns Die Mauer som du tolkade i Ebbots ark.
Världens fetaste låt. Ditt liv är kört. Över taktråden såg jag min livskamrat Susanne stod gestikulerad. Jag har gått där i 20 år snart. Men min kompis det är svårt att diskutera. Jag gick långsamt hemåt den kvällen. Skulle jag få se den igen. Hjärnan verkte, hjärtat verkte. Skulle jag bli hel igen. En dag så stor, så stor den var där.
Jag ser av Susanne. på att vilja göra den?
De sa att man ska spela en låt som har betytt mycket för en och som har hängt med en sedan man var liten. Och jag tänkte länge på typ Lisa Ekdahl och sånt. Det var min största första kärlek. Men det känns så gjort. Det känns så mycket bättre. Och jag ville verkligen embracea skånskan. Vilket kändes mycket enklare i en punklåt.
Har du fått träffa Tåström också? Eller?
Mm, nej. Inte än. Snarare har han fått träffa mig.
Bra där. Bra där. Okej, här är en artist som du precis har fått mig att upptäcka, som jag har blivit lite besatt av. Jag kan inte släppa att han låter ju faktiskt
retard.
Han går full retard, eller hur? Jag vet inte vad det politiskt korrekta ordet för... Han utmanar begåvningsnormen. When it comes to this rap shit, I body these niggas. What you talking about, Willis? I'm the villains, the niggas. Talking, make moves and laugh at these suckers up. Whipping the pot spaghetti. Men ja, det är det jag älskar med Johannes, att han skiter i. Och om man bara skiter i helt och embracear det, så blir det fetare. Ja, men det blir, om man föreställer sig en crackrökare som har fått testiklarna krossade, det är kvidandet hamnar någonstans här.
Du borde kolla på i hans klipp från East FM. Det är verkligen 50-50. Antingen älskar man honom eller så bashar folket det totalt.
Du menar live-klippet? Mm. Jag älskar det. Jag tittade på det häromdagen. För du delade den här låten på Facebook och hans röst är fascinerande. I can see how you couldn't tell. These frauds up to no good. This man ain't no fairy tale. Yeah, what you did. Jag läste en intervju med dig när du blev lite besvärad av en journalist som påminner dig om att du brålat på Bråvallafestivalen. Så här svettig blir jag bara när jag knullar. Yeah. Vilket är fantastiskt mellansnack.
Yeah.
Men händer det att du ropar någonting som du sen ångrar? Allt du tänker, nej, varför sa jag det?
Alltså, jag ångrar aldrig någonting. Det är oftast mer att jag inte riktigt minns vad jag har sagt förrän jag får se det i efterhand eller höra det. Och då blir man lite, oj, vad? Nej, gud. Men det jag ångrar absolut ingenting jag har sagt, så... mycket dumma saker på scen. Men det är mitt hem. Därför jag gör vad jag vill. Det är bara för er att lyssna, och gillar ni inte det så får det gå. Ja.
På en spelning så fick du syn på någon i publiken som hade mobbat dig i skolan. Hur kändes det?
Jättejobbigt. Alltså, man vill ju och önskar att man i den situationen bara, vad fan gör du här? Gå, alltså i micken liksom. Men jag blev bara så ställd och bara slungades tillbaka till dåtiden av den perioden när jag blev mobbad. Och då blev jag också så här, om det här är ditt sätt att be om ursäkt på, är det fett konstigt.
Tror du att han eller hon visste att det var du?
Ja, men jag är inte helt säker på om de visste eller förstått hur grovt det påverkade mig. Jag vet inte om de skulle säga
de
att det,
mer exakt,
jag vet inte om de skulle kalla det mobbning typ. Slog med böcker i mitt huvud.
Det är väl i allra högsta grad mobbning att slå någon i huvudet.
Väntade vid mitt skåp i skolan, hade köpt gräddbullar i kaféet och tryckte dem i mitt ansikte. Jag var ju plugghäst också, så att easy target.
Du var plugghäst innan du blev gangster.
Ja, jag hade näst bäst betyg på när jag gick 8-9 på skolan. Och jag är extremt duktig. Det var bara att när det gick knas hemma så är man inte jättesugen eller där att vilja sätta sig vid skolböckerna. Jag gick natur, biomedicin, bioteknik i ettan. Som jag sen fick byta till samhälle. Jag är bara glad att jag gick ut. Även om jag inte har fullständigt betyg.
Vi har pratat mycket om Sydafrika här idag. Vad säger som att du lyssnar på lite sydafrikansk rap? Här är Dian's låt med Fatty Boom Boom. Men det var här de peakade i den här låten,
fan,
tycker jag. Den är oöverträffad. Mm. Sån vansinnig dansgolvsdänga. Men du har rätt i det. De har blivit lite... Jag tycker för mycket techno ibland.
För mycket... Jag älskar techno, men jag håller med där. För att de har redan satt sitt sound. Vilket är asfett. De behöver liksom inte gå utanför det för att tillfredsställa folk för vad de lyssnar på nu. De har sitt eget. Det räcker. Det känns som att de... försöker gå in i lite house och techno för att det är det som funkar nu. Men det blir lite platt.
Jag tycker de är underskattade som rappare också.
Definitivt.
Framförallt hon, Yolandi. Alltså det tempot. Mm. Och sen att hon... De låter som Piff och Puff.
Mm. Mm, verkligen.
Och det är väldigt sympatiskt just med speedad Piff och Puff-rap när så mycket annan rap är så otroligt liksom dåsig av kodinhaltig hostmedicin. Att, och jag älskade det i början.
Men nu är det...
Nu har det gått
snart
20 år sedan folk började dricka hostmedicin på allvar. Och det är fortfarande det är så sluddrigt. Mm. Och så plus att det är så autotunat ibland att jag blir lite trött på det också. Jag såg dem på den numera utdöda festivalen Dans Dakar i Stockholm.
Jo, men det var det jag tänkte, du missade det.
Vansinnig konsert. Men det första Ninja gör är liksom att stage dive. Man bara springer upp
sen. Ja, det är bara väcka alla direkt. Hallå, ja.
Men du har stage divat en del också, eller hur?
Jag har faktiskt aldrig stage divat. För jag är lite för rädd för det. Jag är ganska lättklädd när jag spelar. Och jag vill inte ha folks händer på mig.
Det är klart.
Så jag har skippat den prylen. Men jag kastar mig över hela jävla scenen och allting. Men jag... det räcker med att ni får se mina bröst. Ni behöver inte ta på dem också.
Du gjorde Sveriges EM-låt. Mm. Mitt team tillsammans med Frey för ett par år sedan. Är du fotbollsintresserad alls?
Nej.
Så du går inte på Malmö FF-matcher?
Ah, fy fan.
Inte?
Fy fan. Nej, det här var sjukt kul, konstig grej. Att Shellback och Max Martin bara ropade på oss och bara, vi behöver göra det här. Och vi tror att ni skulle vara asbra. Zlatan fick en första version av någon annan som han tyckte var whack as fuck. Så vi tänkte att ni skulle...
Sa Zlatan att
nej,
var
whack as fuck? Nej. Men så vi fick testa och den diggan som fan och så gjorde vi det. Men då var det väldigt viktigt för oss att vara så här, okej, vi gillar inte sport. Hur gör vi det här på vårt sätt så att vi kan känna att vi lite har kontroll över det? Sen åkte vi till Frankrike och fick vara med och kolla på matcherna och spela där. Och det var en av de värsta upplevelserna jag har varit med om faktiskt.
Varför det?
Att bo på Camp Sweden med fotbollshuliganer i en vecka. Jag var typ den enda bruden på hela resorten typ. Det är så jävla bröligt och liksom... Man bara, oh, gud, det är helt sinnessjukt. Fotbollsgemenskapen.
Kunde du kommunicera med någon där?
Nej, alltså det enda jag och Fri gjorde var att sänka oss till deras nivå. För annars skulle vi aldrig klara oss det.
Och gå ut och...
Ja, alltså vi sänkte en flaska whisky när jag kom hem därifrån. Jag hade ett sprucket öga som bara var helt blodigt. Blåmärken i ansiktet. Vet inte hur det hände.
Men Camp Sweden, jag trodde att det var ganska städat och att kungen var där. Och
nej.
I och för sig, han brukar väl festa och svina mer än någon
jo,
annan.
Jo, fast då bor han inte på den resorten. Skulle jag tvivla på.
Så det är en resort bara för svenskar?
Ja, det är en resort. De hyr hela. Och sen så stänger de ner allting som har med Frankrike att göra. Alla franska restauranger och sånt i resorten stryks. Och så säljer de entrecote med pommes. Och det är liksom, det är helt fruktansvärt. Och så får man en slags matbiljett och alla bara super. Vi träffade typ Soran Ismail där. Och man bara, oj shit, du är här på riktigt. Du är här frivilligt liksom. Men det var dark. Vi filmade en alternativ musikvideo där. Som vi inte släppte än. För att det var så dark.
Vad hände i den?
Alltså en kille typ dog. Vi fick pumpa igång hans hjärta. Folk pissar i poolen och spyr och slåss. Och... Ja. Jag klarade mig bara för att jag hade fri.
Hur var de två att jobba med dem? Max Martin och Kjellback?
Alltså Johan har vi känt sen innan Kjellback. Så han är asgrym och har hängt mycket med honom. Och Max Martin var fett intressant och trevligt också att vara hemma hos honom och bara hänga med landslaget och se.
Var bor han någonstans?
Oj, jag kommer inte ihåg, men jag kanske inte ska säga det hela.
Men är det här utanför stan?
Vi var i Stockholm.
Ni var i Stockholm? Mm. För vet du, jag har en kompis som sålde sitt hus till Max Martin för
oj, jävlar.
Några år sedan, ute i Hillesög. Utåt,
Han har säkert några stycken.
Hur såg det ut då?
Det var oss nice. Vi var ute i trädgården och hängde med hela landslaget och körde igenom låten och peppade igång inför VM. Och de fick gå in och spela in på lite på låten också. Och jag såg Justin Timberlake genom fönstret. Jag bara,
Han var där på samma fest?
Nej, han var där och skulle spela in parallellt på något sätt.
Hur kompletterar man varandra om man är samma? Två själar, en känsla, tvillingar. Vi hör ihop med varandra. Vi är skadade, men vad gör väl det? Kärlek är helande.
Fredrik, jag ska faktiskt på möta. Hur tråkigt den låter.
Det låter astråkigt. Mm. Borde bara hänga kvar här.
Okej, då gör jag det. Har du en säng jag kan låna över nappen?
Du kan sova i det här rummet, tror jag. Vi, Tack för att du kom hit.
Tack som fan. Själv.
Får man kärleken tåla?
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Joy Mbata var hemma hos Dragen.
Får man kärleken tåla? Och det visste vi båda. Okej, okay. Först så vill jag röka cig. Sen så vill jag göra något olagligt. Efter det så vill jag röka weed. Tom på känslor full av sprit. Det blir lätt så när man gör konst och man är känslig. Solen bländar mig, men du gör mig blind. Ser ingen annan man, för jag är din. Är du min? Vill ha dig för mig själv. Du är min berusning. Kan inte du och jag bli vi? Låt oss satsa på evigheten, baby.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.